Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Kära vänner, så får jag också säga god förmiddag till er alla. Det är väldigt gott att få fira gudstjänst tillsammans. Jag tänkte på det när du så fint introducerade alla som nu var verksamma i gudstjänsten. Jag vill inte liksom säga att du gjorde fel i det här, Jona. Men jag, när jag satt så bara tänkte jag, ja, och alla ni som är här. Och alla ni som är med via sändningen. Vi firar gudstjänst tillsammans. Det är inte någon som gör gudstjänst för dig eller för er. Utan vi firar den tillsammans. Så vi är precis lika viktiga allihop. Vet ni, i veckan när jag satt och förberedde inför gudstjänsten. Så tänkte jag på det här att så ofta vi är på väg någonstans. Man kan vara på väg till olika saker i livet. Man kan vara på väg, ni var ju på väg hit i morse. Det är ju uppenbarligen så. Man kan vara på väg till jobbet eller till skolan eller vad det nu kan vara. Man kan vara på väg mot kanske lite ledighet som man ser fram emot. När jag tänkte på det så tänkte jag tillbaka på när jag gjorde lumpen förr i tiden. Ja, det känns som det jag sa, det var verkligen länge sedan. Men jag minns hur jag inför de där sista dagarna inför att man skulle mucka, hur man gjorde den här muckarkammen. Jag frågade min dotter Johanna, vet du vad en muckarkam är? Men ni som har gjort en sån där man, det är nästan som en adventskalender och så bröt man av en sticka för varje dag och så såg man och så räknade man ner tills man skulle göra den där sista marschen ut från kaserngården. Ut till friheten och mucka. Det var ett nedräknande och man var på väg mot, som jag upplevde då, den där friheten från den uppgiften som man stod i idag. Så kan man vara på väg på olika sätt. Man kan ju vara på väg hem till någon. Man kanske är på väg till fest. Man är på väg bort för att hälsa på någon. Eller så är man på väg hem. Så skulle man kunna fortsätta att rada upp en massa saker som visar på detta att vi i livet så ofta är på väg någonstans. Och det kan vara de här små vardagliga sakerna, men det är också gäller livet i stort. Vart är jag på väg? Är jag på väg bort eller är jag på väg hem? När vi satte rubriken för adventsgudstjänsterna och som sen får hänga kvar under julen och hela julfirandet efter julafton och framåt. Så satte vi den här rubriken att sätta fokus på krubban. På väg mot krubban. Som en hälsning och påminnelse om att vi är hemma. Vi är på väg hem när vi har den där riktningen på väg mot Kristus. På väg till Jesus. Men det stora är ju inte att vi är på väg till honom. Utan det allra största är att han var på väg till dig och till mig. Och är det allt fort. Gud är på väg. Inför advent och när vi avslutar kyrkoåret så gör vi ju den där påminnelsen också om den där ankomsten som vi ser fram emot. Kanske med blandade känslor, men där är både ett allvar över det där som vi firar i de sista söndagarna på kyrkoåret med domsöndagen och söndagen innan där. Allvaret som gäller att Gud kommer tillbaka en dag, men det är också förenat med sån stor glädje och förväntan. När han kommer tillbaka i sin härlighet och slutgiltigt ska ställa allting till rätta. Det är en dag att se fram emot. Men sen så när vi då stiger in i advent så är det som att vi lite grann ställer om fokuset och inte ha fokus på den ankomsten som vi väntar och som vi ser fram emot, utan den som skedde för i runda tal 2000 år sedan. Och så är det som att vi sätter fokus tillbaka på att påminna oss återigen om det oerhörda att Gud själv väljer att bli ett litet gossebarn och födas in i vår tillvaro, i sin skapelse, under våra förutsättningar. Det är ett så stort under som gör en sån enorm skillnad, inte bara för dig och ditt liv, utan för hela mänskligheten och hela skapelsen. Så därför kan vi säga att vi är på väg mot krubban. Och precis som du sa, Jona, innan, att den här filmen som vi låter rulla nu varje söndag här fram till och med julafton, som vi får ta och liksom lite grann vara med i resan genom Gamla testamentet. Så när den här konstnären målar bilderna och låter vissa gestalter, vissa personer, vissa händelser få lysa fram på den här målade duken. Och visa på att det är en riktning genom hela Bibelns berättelse som pekar på honom, på Kristus. Första advent så la vi ju äpplet här. Som en påminnelse om att Gud redan innan världens skapelse hade sin plan klar. Och sin tanke med Jesus. Alltså sin egen son. Hur Gud själv skulle komma. Men det var också en påminnelse om att vi är i sånt stort behov av Jesus. Vi behöver honom. Och vi behöver verkligen att Gud tar den här stegen, den här riktningen. Men den är också en påminnelse om löftet som gavs där. Att Jesus skulle komma. Och att han skulle vinna en seger som är total över det som är ont i världen. Och han som är grunden till det. Förra söndagen så predikade Karl över Josefs liv. Och därför så har vi den här sfinxen. Jag tyckte det var så roligt. Jag måste ändå få testa. Tyckte du att Karl var lite dryg förra veckan? Nej. Stämmer det? Var han inte alls? Ursäkta Karl. Men den kan bara, man får ställa en liksom sån fråga så att det blir rätt. Var det en bra predikan förra veckan? Nej, det funkar liksom inte. Den här står här vid krubban som en påminnelse om hur Gud genom Josefs liv räddar sin familj undan hungersnöd. Och blir räddade och de får bosätta sig i Egypten. Så var det en riktning också i Josefs liv som blir en tydlig förebild för Kristus. Som hela hans liv pekar fram. Och när vi nu är i tredje advent så har vi satt underrubriken på väg mot krubban från Egypten. Så nu ska vi bryta upp därifrån. Och det har gått i runda tal 400 år. Och den här lilla delen av Abrahams ättlingar som blir i Josefs familj som slår sig ner i Egypten. De är rundat, ja, de lite grann beroende på hur man räknar, vilka fruar som ska räknas in och så här. Men 70 personer, en familj. Under de här 400 åren så utvecklas den här familjen till att bli faktiskt ett folk. För första gången, ett stort folk. Och vi kan läsa ifrån andra Moseboks första kapitel och de första verserna där. De första 12 verserna. Detta är namnen på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob. Var och en med sin familj. Ruben, Simon, Levi och Juda. Issaskar, Zebulon och Benjamin. Dan och Naftali, Gad och Asher. De som härstammade från Jakob var sammanlagt 70 personer. Josef var redan i Egypten. Så dog Josef och hans bröder och alla deras samtida. Men israeliterna var fruktsamma och förökade sig. De växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. Då fick Egypten en ny kung. en som ingenting visste om Josef. Och han sa till sitt folk: Israeliterna har blivit för många och för starka för oss. Nu måste vi handla klokt, annars så blir de ännu fler. Och om det blir krig så kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sedan ge sig av härifrån. Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses där farao hade sina förråd. Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de. Och desto mer bredde de ut sig så att egyptierna kände sig hotade. Detta sker under de här 400 åren. Och de blir fler och fler. Här startar sen en berättelse som är otroligt fascinerande. Om Josefs liv har en mustig berättelse i sig själv, så är Mose berättelse och hans verk för folket, den är enorm, verkligen. Josef, han fick rädda en familj, men Mose, han får befria folket. Förra söndagen så fick vi läsa en del av Stefanos försvarstal, den första martyren. När överste prästen och de skriftlärda har fångat in Stefanos och tagit honom till fånga och sagt att du får inte lov att tala om Jesus den uppståndne så som du gör. Så får han hålla ett försvarstal. Och han knyter an till sin historia, som också är deras historia. Och han börjar berätta från Abraham, och han berättar om Josef. Och ett långt stycke så talar han också om Mose. Och han säger bland annat så här om Mose: denna Mose, som, nu ska vi se här. Just det. Denna Mose som de hade avvisat med orden: vem är du satt till att vara ledare och domare? Honom sände Gud att vara både ledare och befriare när han lät ängeln visa sig för honom i törnebusken. Det var Mose som ledde deras uttag och som gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Gud sände Mose att vara en ledare men också en befriare. Han får befria folket. När Stefanos han fortsätter att hålla sitt tal, han plockar in några till i historien, så säger han att ni fortfarande gör så som era förfäder har gjort. Ni gör motstånd mot den heliga ande. Och ni trycker undan och tystar och faktiskt också har ihjäl de som talar om att den rättfärdiga ska komma. Och då blir de ursinniga på Stefanos. Men han talar om Mose som den mannen som de både anklagarna och den anklagade vet har fått vara en förebild för folket. Han, Mose, som talade med Gud ansikte mot ansikte så att hans ansikte strålade. Han som fick stiga upp på Sinai berg och ta emot Guds ord. Han fick ta emot lagen och bära ner den, Guds tilltal till folket. Han fick förmedla det. Han fick föra talan för folkets räkning inför världens absolut mäktigaste man, Egyptens farao, härskare och härförare. Tänk dig att gå in där inför honom. Han får brorsan med sig, Aron, och en käpp eller en stav. Detta är inte den äkta staven. Jag vill bara säga det. Men förstå liksom vad han gör med Mose när han går in och utmanar och säger: befria mitt folk. Gud vill att folket ska gå ut och fira gudstjänst. Och så är det ett drama som är oerhört att ta del av. Det är också Mose som på Guds inrådan instiftar påskfirandet. Och han får instruktioner om hur de ska slakta lammet. Och de ska ta blodet och bestryka dörrposterna på varje hem där de finns. Så att när dödens ängel går förbi ute på gatorna så ska de räddas från död till liv. En tydlig, tydlig förebild för Kristus. Och vi vet hur Johannes döparen uttrycker sig när Jesus han ska gå till sitt dop. Så pekar han på Jesus som kommer gående där. Och så säger, se Guds lam som borttager världens synd. Han vars blod som får bestryka ditt hjärtas dörrpost så att det räddar från död till liv. Och Jesus han säger, ni ska leva om än ni dör. Det är fantastiskt. Mose som också fick stå där på ett otroligt trängt läge. Han fick leda folket som vi läste. Han fick göra under i Röda havet. Inte bara vid Röda havet utan i Röda havet. Som vi kan ana så har Mose fått leda en bra bit över 2 miljoner människor ut ur Egypten och så tar de sikte rakt mot Röda havet. Och vi vet inte exakt vad det här har hänt, men är det den platsen som i alla fall jag lite grann tror, så kan vi se hur det är en smal gång in till en strandbädd omgärdad av berg. Och när folket står på den här strandbädden med havet framför sig så märker de att Israels här är på väg in i den här och de är fast som i en folla. Men Gud låter inte Egyptens här komma fram utan under en natt så håller han tillbaka dem. Och Mose han står där, vad ska jag göra? Håller han upp staven. Och Gud låter ett under ske. Det måste ha blåst rejält den natten. För att det delar Röda havet. Och de kan gå torskodda därigenom. När sen den egyptiska hären följer efter så dränks de när vattnet sluter sig på nytt. De blir räddade genom vatten. Och jag vet inte hur du har det i ditt liv, men det kan vara så att vi kan uppleva det i smått och stort. Hur vi kan bli trängda i livet. Nästan som att det känns, här är det helt omöjligt. Nu så finns det inte, det finns ingen utväg. Men för Gud är ingenting omöjligt. Hur många gånger har inte människor enskilt eller som större grupp eller som folkgrupp eller som församling tröstat sig med orden. Jo men du har lett folket genom det omöjliga för. Gud låt det ske igen. Har du en sån passage i ditt liv och det känns helt kört. Så låt Mose vara en förebild. Över att någonstans, vi kanske inte behöver ha en stav i handen, men att få lyfta vår bön till Herren. Gode Gud, förbarma dig. Han tar dig kanske inte ur det jobbiga, men han kanske leder dig igenom det omöjliga. Men det kan också vara en förändring från död till liv. Får vi lov att sätta den här staven på något sätt? Den får ligga här tillsammans med de andra attributen. I Hebreerbrevet 11 så står det följande i några verser. När vi kan få läsa om vad Mose, hur han såg på sig själv. Mose han såg fram mot lönen som väntade. och han räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och han fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynliga. I tro instiftade han påskhögtiden med dess blodsbestrykning för att han som dödade de förstfödda inte skulle röra dem. I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land, men när egyptierna försökte så dränktes de. Det är någonting med tron som är oerhört starkt. Gång på gång så visar sig Gud för folket. Han visar sin omsorg om folket. Och de får se mäktiga tecken och under. Men ändå så byter de riktning. Så många gånger, om och om igen, så klagar de och säger nej, vi hade det bättre i Egypten. Och så längtar de sig tillbaka och det blir fel riktning i deras liv. Och det får sig konsekvenser. Och så blir det också när Mose är uppe på Sinai berg för att ta emot lagen. Och när han kommer ner, ja men då har de förlett Aaron och de har gjutit sig en guldkalv. Och så får de fel riktning i sitt liv. Vad gör Mose då? Jo, vi kan läsa det i andra Mosebok 32. Nästa dag sa Mose till folket: ni har begått en svår synd. Nu ska jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd. Och Mose gick tillbaka till Herren och sa: detta folk har begått en svår synd. Och de har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd, utplåna annars mitt namn ur din bok. Alltså, vilken förebild han är. Allan, jag ser dig där bak. Du brukar ha sagt detta så många gånger och det har fastnat i mitt hjärta. När du har lyft fram Abraham som ett gott exempel, när han vädjar för folket i Sodom och Gomorra. Och han gör sin röst tydlig och han säger: är det 50 stycken, du kan inte låta de rättfärdiga gå under med de orättfärdiga. Är det 50 rättfärdiga så skona dem, skona staden. Och så kommer han på när det kan inte, men 45, och så förhandlar han med Gud ner till 10 personer. Om det ändå är 10 personer i den här staden som är rättfärdiga. Men Mose går längre. Han säger: förlåt om du har synd. Annars får du stryka mitt namn också ur livets bok. Men Kristus, han går hela vägen. Och han ger sitt liv. De här personerna i Gamla testamentet blir som vi hörde Karl förra söndagen säga så bra. Det blir som en skuggbild över Kristus, som någonstans vi kan ana vad Kristus kommer att göra. Och Mose är en tydlig förebild. Han levde ett profetiskt liv som pekade fram mot krubban. Som pekade fram på Messias. Han säger ju också det enligt Stefanos. I Apostlagärningarna, om vi tar ytterligare en vers därifrån, så säger Stefanus så här: det var Mose som sa till israeliterna, en profet lik mig ska Gud låta stå upp ur era bröders led. Och så pekar han fram på Jesus. Riktningen i hans liv är tydlig. Och Mose, när han föddes, så föddes han i en situation där det var en dödsdom över alla nyfödda gossebarn. Han räddades ur den här dödsdomen genom att han bäddades ner i en vasskorg och sattes i Nilens vatten. På samma sätt, när Jesus han föds, så utlyses den dödsdom över alla barn, gossebarn, upp till 2 års ålder. Han bäddades ner i en krubba, nerbäddad i halm. Och där kan vi också se likheterna. Han fick fly undan. Och då dyker Egypten upp på nytt. Vet ni, där är så mycket i historien som vill leda dig fram till Kristus. Som vill leda dig fram till levande Gud. I veckan när vi cyklade hit till bönemorgonen, tror jag det var i torsdag, så var det lite dimmigt på morgonen. Och när vi möttes på parkeringen ute med våra cyklar, så sa vi följde stjärnan. Kalle som har hängt upp den där fina stjärnan som lyser i flaggstången. Och så leddes vi till kyrkan. Den där stjärnan som har lett människor till Kristus. Jag fick ett samtal på... vi var på en gemenskapsträff i en bostadsrättsförening i vårt grannområde. Jag och Lotta, och vi var där och talade. Eller det var mest Lotta som talade. Men jag hängde med på ett hörn. Och då var det en av åhörarna där som fick höra att jag var präst. Och då så sa han, då ska jag kolla det här med honom, sa han. Och så kom han fram och så pratade han. Alltså det här med adventsstjärnorna, tänds de inte för tidigt? Och han menar ju av gammal hävd att nej, det är först på lillejulafton ska man ta fram granen och pyntet, och det är då som julstjärnan ska tändas. Så sa jag, nej men du vet, den där stjärnan, den måste ha lyst långt innan den julnatten. För den har ju lett människor fram till Betlehem. Så det är nog inte så fel att vi tänder stjärnan innan. Så var det en annan i grupp. Det var precis det jag sa till honom. Ja, så vann jag ju i alla fall någons hjärta. Och så kan det få vara också. Vi är på väg fram för att fira jul. Men vi kan redan nu, för vi vet att det har skett, redan nu kan vi få påminna oss om stjärnan. Och vi kan sjunga om stjärnan som pekar ut Kristus. Vi ska få lyssna och vara en del av en sång. Men när vi nu sjunger denna och lyssnar på denna, så vill jag utmana dig och uppmuntra dig till en bön i ditt hjärta. Om att på nytt få bli ledd fram till Kristus. Att på nytt få fascineras över vem man är. Att på nytt få uppleva det där. Det där nära i hjärtat. Men tänk om du också tillsammans med oss andra får be en bön. Tänk om jag får vara en som får bära ljuset, så att jag får vara en stjärna som kanske får leda en annan människa fram till mötet med Kristus. Den här tiden behöver många förebilder som leder fram till Kristus. Så låt oss be om nåden att få vara det. Amen.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.